From the conference center at Temple Square in
Från konferenscentret vid tempelplatsen i Salt Lake City sänder vi nu prästerumsessionen från av den 176:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Sessionen sänds till tusentals möteshus över hela världen. Musiken under den här sessionen framförs av en kör med bärare av melkisediska prästerummet från Brigham City, Utah.
Thomas S. Monson, first counselor in
Thomas S. Monson, första rådgivare i första presidentskapet för kyrkan, leder kvällens prästerumssession.
We welcome you, brethren, to the general priesthood session.
Bröder, vi välkomnar er till det allmänna prästerumsmötet under den 176:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Gordon B. Hinckley, som presiderar över den här konferensen, har bett mig, Brother Monson, att leda den här sessionen. Detta möte sänds via satellit till prästerumsbärare i Assembly Hall, Marriott Center på BYU, Missionärskolan i Provo och på andra platser i många länder över hela världen. Musiken under denna session framförs av en kör bestående av melkisediska prästerumsbärare från Brigham City under ledning av N. Jeffrey Anderson med Clay Christiansen vid orgeln. Vi inleder prästerumssessionen med att kören sjunger See the Mighty Angel Flying. Inledningsbönen uppsänds sedan av äldste Clay W. Mask i det 70:s kvorum. Kören sjunger nu.
To proclaim the blessing gospel and restore the earth. Our kind and gracious Father in heaven.
Vår gode himmelske fader, vi kommer inför dig denna kväll i början av denna prästadömssession. Och vi är tacksamma för de många välsignelser vi åtnjuter. Vi är tacksamma för prästadömets återställelse, för återställelsen av evangeliet genom profeten Josef Smith. Vi är tacksamma för din sons försoningsoffer, vår frälsare Jesus Kristus. Vi är tacksamma för våra familjer, för våra förfäder som undervisat oss och lärt oss att följa din son. Vi tackar för barn och barnbarn, för glädjen att uppleva dem i vårt liv. Vi är tacksamma för en levande profet, president Gordon B. Hinckley. Och vi vill fortsätta välsigna honom med styrka, hälsa, inspiration och visdom. Och välsigna oss att vara kloka nog att följa hans råd. Vi ber dig välsigna missionärerna över hela världen. Välsigna deras missionspresidenter och välsigna var och en som bär aronska prästadömet här ikväll, att de djupt i hjärtat ska få en brinnande önskan att gå ut som missionärer. Vi ber dig välsigna de som ska tala till oss ikväll, att vi må göra det med din ande, att vi må ha samma ande till att upplyfta, uppbygga och stärka oss, så att vi kan gå framåt och använda vårt prästadöme till att välsigna andra och bygga upp ditt rike här på jorden i förberedelse för din sons andra ankomst. I Jesu Kristi namn. Amen.
We shall begin this priesthood session with the choir singing.
Vi kommer att börja prästadömssessionen med att kören sjunger Led oss fram, o himlens Herre. Därefter får vi lyssna till äldste Henry B. Eyring i de 12 apostlarnas korum. Efter honom talar äldste D. Todd Christofferson i presidentskapet för det 70s korum. Och sedan får vi lyssna till äldsterna Marcus B. Nash och Stanley G. Ellis i det 70s korum. Nu sjunger kören.
I am grateful to be with you in this great priesthood.
Jag är tacksam att få vara här med er på detta stora prästerumsmöte. Vi är alla medlemmar i ett prästerumskorum. Ni kanske inte tycker det är så märkvärdigt, men jag gör det. Jag ordinerades till diakon i det aronska prästerumet i en mycket liten gren i kyrkan. Det fanns bara en familjegren. Vi hade inget kapell. Vi hade mötena i vårt hus. Jag var den enda diakonen och min bror den enda läraren. Så jag vet hur det är att utöva prästerummet ensam och inte kunna verka med andra i ett korum. Jag var nöjd i den lilla grenen utan ett korum. Jag kunde ju inte veta vad det var som fattades. Och så flyttade min familj tvärs över kontinenten till en plats där det fanns många prästerumsbärare och starka korum. Jag har lärt mig under årens lopp att styrkan i ett korum inte beror på antalet prästerumsbärare i det. Inte heller är det en automatisk följd av medlemmarnas ålder och mognad. Istället utgörs ett korums styrka till en stor del av hur fullständigt dess medlemmar är eniga i rättfärdighet. En sådan enighet i ett starkt prästerumskorum liknar inget jag upplevt i ett idrottslag eller en idrottsklubb eller någon annan organisation i världen. Almas ord, upptecknade i Mosias bok, är den närmaste beskrivningen på den enighet jag känt i det starkaste prästerumskorumen. Han befallde dem att de icke skulle kivas med varandra, utan se framåt med samma blick, då de hava en tro och ett dop, samt hava sina hjärtan förenade i enighet och kärlek till varandra. Alma berättade även för sitt folk hur man kvalificerar sig för den enigheten. Han sa till dem att inte predika något annat än omvändelse och tro på Herren som hade återlöst sitt folk. Det som Alma lärde och det som är sant i alla eniga prästerumskorum jag sett är att medlemmarnas hjärtan förändras genom Kristi försoning. Det är så deras hjärtan förenas i enighet. Ni kan då se varför Herren uppmanar korumpresidenter att leda på det sätt han själv gör. I det 107 kapitlet i Lärnaförbunden använder han nästan samma ord för att beskriva varje korumpresidents plikter. Presidenten för diakonernas korum ska undervisa korummedlemmarna om deras plikter så som det är givet enligt förbunden. Presidenten för lärarnas korum ska undervisa dess medlemmar om sina plikter så som det är framställda i förbunden. Det åligger presidenten för prästernas korum, som är biskopen, att presidera över 48 präster, att hålla råd med dem och undervisa dem om deras skyldigheter i ämbetet så som det är framställda i förbunden. Äldstekorumet president har följande uppdrag. Åter, det åligger presidenten över äldsterna att presidera över 96 äldster, att hålla råd med dem och att undervisa dem enligt förbunden. Det är lätt att förstå varför Gud vill att hans korum undervisas enligt förbunden. Förbunden är högtidliga löften. Vår himmelska fader har lovat oss allt i det eviga livet om vi ingår och håller förbunden. Vi tar till exempel president emot prästadömet med ett förbund att trofast hjälpa honom i hans verk. De människor vi döper in i hans kyrka lovar att ha tro på Jesus Kristus och att omvända sig och hålla hans bud. Varje förbund kräver att vi tror på Jesus Kristus och lyder hans bud för att vi ska kvalificera oss för den förlåtelse och det renade hjärta som är nödvändigt för att ärva evigt liv, den största av alla Guds gåvor. Ni kanske undrar, betyder det att alla lektioner i korumet måste handla om tro och omvändelse? Naturligtvis inte, men det betyder att läraren och de som deltar alltid måste vilja föra Herrens ande in i hjärtat hos medlemmarna i klassrummet för att framkalla tro och beslutsamhet att omvända sig och bli ren. Och denna önskan sträcker sig bortom klassrummet där korumet har sina möten. I ett verkligt förenat quorum gäller denna önskan alla medlemmar var de än befinner sig. Jag såg detta för några år sedan i ett diakonernas quorum där det kallats att undervisa lektionerna. Några av diakonerna kom inte alltid till quorumets möten. Jag visste att undervisningen i detta quorum och i varje quorum var presidentens ansvar, för han hade nycklarna. Hans uppgift var att hålla råd med dem alla. Därför har jag gjort det till en vana att fråga honom som fått sitt ansvar från Gud: vad tycker du att jag ska undervisa om? Jag lärde mig att följa hans råd, för jag visste att Gud hade gett honom ansvaret att undervisa sina quorummedlemmar. Jag visste en söndag att Gud hade hedrat en ung quorumspresidents ansvar. Jag undervisade i diakonerna. Jag lade märke till en tom stol. Det stod en bandspelare på stolen och jag kunde se att den var påslagen. Efter lektionen tog pojken som satt bredvid den tomma stolen upp bandspelaren. När han gick mot dörren frågade jag honom: varför har du spelat in lektionen? Han log och sa att en annan diakon berättat för honom att han skulle vara borta den dagen. Och han tänkte ta bandspelaren till sin vän så han kunde lyssna på vår lektion. Jag hade litat på ansvaret som har getts till en ung quorumpresident. Och så kom hjälp från himlen. Anden kom för att påverka medlemmarna i det klassrummet och skickade en av dem till en vän för att försöka stärka hans tro och leda honom till omvändelse. Diakonen som bar på bandspelaren hade lärt sig enligt förbunden och han försökte hjälpa sin vän och medlem i quorumet enligt förbunden. Medlemmar i prästerumskvorum får inte bara undervisning genom lektioner i en klass. Quorumet är en hjälpenhet och medlemmarna lär sig när de tjänar. Ett quorum kan tjäna bättre än medlemmarna kan göra på egen hand, och den kraften mångdubblas långt utöver deras antal. Varje quorum har en ledare med myndighet och ansvar att leda prästerummets verksamhet. Jag har sett kraften som kommer när quorum kallas att ge sig ut för att hjälpa till vid katastrofer. Gång på gång har människor utanför kyrkan uttryckt sin förvåning och beundran över kyrkans effektivitet med att organisera hjälp. De tycker att det är ett mirakel. Undrets kraft i allt prästerumstjänande kommer av att ledare och medlemmar hedrar myndigheten hos dem som leder prästerumsverksamheten i quorumen över hela världen. Kraftfulla under kan ske när quorum söker tjäna andra. Det kan också ske när prästerummet betjänar medlem inom quorumen. En president för diakonernas quorum kom samman tidigt en söndag före quorummötet med sina rådgivare och quorumsekreteraren. Efter bön och begrunden under rådsmötet kände han sig manad att kalla en diakon att inbjuda en annan diakon som aldrig kommit förut till nästa quorummöte. Han visste att diakonen som aldrig varit närvarande hade en far som inte var medlem i kyrkan och att hans mor hade litet intresse av kyrkan. Den utsatta diakonen tog emot uppgiften från sin president att kontakta pojken. Han gick till verket och jag såg på när han gick och han var mycket tveksam. Han såg ut som han tyckte att det skulle vara svårt. Pojken som han inbjöd till quorumet kom bara ett par gånger innan familjen flyttade. Många år senare var jag på en stabskonferens, hundratals mil från platsen där diakonernas quorum hade haft sina möten. Mellan konferensens möten kom en obekant man fram till mig och frågade om jag kände viss person. Och han nämnde ett namn. Det var pojken som hade kallats av sin president för diakonernas quorum att ta hand om ett förlorat får. Mannen sa till mig: vill du tacka honom åt mig? Jag är morfadern till pojken som han inbjöd till diakonernas quorum för många år sedan. Han är vuxen nu, men han talar fortfarande med mig om diakonen som inbjöd honom att komma till kyrkan. Han hade tårar i ögonen och det hade jag också. En ung quorumpresident hade känt sig manad att nå ut till en förlorad medlem i sitt quorum. Han inspirerades att skicka en ung pojke på ett ärende att tjäna. Den presidenten hade gjort vad mästaren skulle ha gjort. Och på samma gång såg en ung president till att en ny prästerumsbärare utbildades i plikten att tjäna andra enligt förbunden. Hjärtan förenades i enighet och det är fortfarande förenade 20 år senare och på hundratals mils avstånd. Enhet i kvorumet består när den utformas i Herrens tjänst och på Herrens sätt. Ett av kännetecknen på ett starkt quorum är känslan av gemenskap bland dess medlemmar. De bryr sig om varandra, de hjälper varandra. Quorumpresidenter kan bäst bygga upp denna gemenskap om de kommer ihåg Herrens ändamål med enighet i quorumet. Det är naturligtvis för att de ska hjälpa varandra. Men det är mer än det. Det är för att de ska lyfta och uppmuntra varandra att tjäna i rättfärdighet tillsammans med mästaren i hans verk. Att erbjuda evigt liv åt vår himmelska faders barn. Insikten om detta förändrar hur vi går tillväga för att bygga upp gemenskapen i quorumet. Det kan till och med förändra det sätt varpå ett lärarnas quorum spelar basket på. Medlemmarna kanske hoppas mer på att förbättra gemenskapen än att bara vinna en match. De kunde välja att inbjuda en pojke som känner sig utanför för att han inte spelar så bra. Om man accepterar och kommer, kanske quorummedlemmarna kanske passar bollen lite till andra mera och särskilt till pojken som troligen inte kommer att göra mål. 20 år senare kanske inte minns om du vann den kvällen eller inte, men de kommer alltid att minnas hur de spelade tillsammans och varför och vems lag det var. Det var Herren som sa det. Om icke är en ett är en icke mina. Att förstå varför Herren vill ha gemenskap kan ändra hur en fest i äldstekormet planeras. Jag har varit på en fest som planeras av en man som var en ny medlem i kyrkan. Att hitta evangeliet var det underbaraste av någon som hade hänt honom. Därför inbjöds grannar och vänner som ännu inte var medlemmar till kyrkan i festen. Jag minns fortfarande känslan av gemenskap när vi pratade med den om vad kyrkan betydde för oss. På den festen kände jag någon mer än gemenskap med bröderna i prästadömet. Mästaren inbjöd sina lärjungar att bli de första 12 apostlarna under sin jordiska verksamhet på följande sätt. Följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Så därför kände jag den kvällen på festen att jag var i sällskap med mästaren och hans lärjungar. På väg att bli det han vill att vi ska bli. Jag välsignades med samma känsla av gemenskap tack vare en prästerdömsledare när jag var i Aronska prästerdömet. Han förstod hur man bygger prästerdömsgemenskap som består. Han gjorde upp med ägaren till en skogstomt att vi fick tillbringa en eftermiddag där med att hugga ved och bunta ihop dem. Vedbuntarna skulle ges till änkor så det skulle ha värme i vinterkylen. Jag minns fortfarande värmen jag kände från gemenskapen med mina bröder i prästadömet. Men jag minns ännu tydligare känslan jag fick av att göra det som frälsan skulle ha gjort. Därför kände jag gemenskap med honom. Vi kan bygga upp denna dyrbara gemenskap i våra quorum i det här livet. Och sen kan vi ha den i all evighet, i härlighet och i familjer om vi lever enligt förbunden. Det är min bön att ni tar emot Herrens inbjudan att bli eniga, att vara ett i våra quorum i prästerdömet. Han har markerat ut vägen och han har lovat oss att med hans hjälp kan goda quorum bli andligt stora quorum. Han vill att det ska bli så för oss. Och jag vet att han behöver starkare quorum till välsignelse för vår himmelska faders barn enligt förbunden. Jag har den tron att han får det. Jag vet att vår himmelska fader lever. Jag vet att hans son Jesus Kristus sonade för våra synder och alla andra synder som vi någonsin kommer att träffa. Han uppstod. Han lever. Han leder sin kyrka. Han håller prästadömets nycklar. Genom inspiration till de som innehar nycklar i kyrkan kallar han varje president för varje prästadömskvorum. Jag vittnar om att prästadömet återställdes med alla dess nycklar till Joseph Smith. Och jag bär mitt högtidliga vittnesbörd att dessa nycklar har vidarebefordrats i våra dagar till presidenten för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, som är prästadömets president för hela jorden. Detta vittnar jag om i Jesu Kristi namn. Amen.
Years ago when my brothers and I were boys,
för många år sedan när mina bröder och jag var pojkar genomgick min mor en stor operation mot cancer. Det var mycket nära att hon dog. Mycket av vävnaderna i hennes hals och axel togs bort. Under en lång tid var det mycket smärtsamt för henne att använda högra armen. En morgon omkring ett år efter operationen tog min far och mamma till en affär där de sålde köksredskap och bad föreståndaren visa henne hur hon skulle använda en maskin som han hade till att stryka kläder. Mangen hette Iron Right. Den styrdes från en stol genom att man tryckte på pedalen med knät, vilket sänkte en värderad vals ner mot en upphettad metallyta och vred på valsen, och så matade man in skjortor, byxor, klänningar och andra artiklar. Ni kan se att detta gjorde strykning, som det fanns väldigt mycket av i vår familj med fem pojkar, mycket lättare, särskilt för en kvinna som hade svårt att använda ena armen. Mamma blev chockad när pappa sa till föreståndaren att de skulle köpa mangen och sen betala för den kontant. Trots min pappas goda inkomst som veterinär hade mammas operation och mediciner försatt dem i en svår ekonomisk situation. På vägen hem var mamma upprörd. Hur har vi råd med det? Var fick du pengarna ifrån? Hur ska vi klara oss nu? Slutligen berättade pappa för henne att han har gått utan lunch i nästan ett år för att spara till mangen. Nu, när du stryker, sa han, behöver du inte stanna upp för att gå in i sängkammaren och gråta tills smärtan i armen lägger sig. Hon visste inte att han kände till det. Jag hade ingen aning om min fars uppoffring och kärlekshandling mot min mamma då. Men nu när jag vet det, säger jag till mig själv, där finns det en verklig man. Profeten Lehi vädjade till sina upproriska söner med orden: stå upp ur stoftet, mina söner, var en män. Vad Lamans och Lemus ålder beträffade så var de män, men när det gällde deras karaktär och andliga mognad var de fortfarande som barn. De klagade och knorrade om de bads göra något som var svårt. De accepterade inte någons rättighet att tillrättavisa dem. De satte inget värde på andliga ting. De hade lätt för att ta till våld och de var bra på att spela den kränkte. Vi ser liknande attityder idag. Somliga uppför sig som om mannens högsta mål bevarar det egna nöjet. Eftergivna sociala sedvänjor har låtit männen slippa undan, så att säga, så att många tycker det är okej att ge upphov till barn utanför äktenskapet och leva i samboförhållande istället för äktenskap. Att smita från förpliktelser anses vara smart, men att göra uppoffringar för andra, det är naivt. En del tycker att ett liv fyllt med arbete och prestationer är valfritt. En psykolog som studerar det växande fenomenet han kallar unga män som fastnat i neutralläge beskriver följande scenario. Justin studerar på college ett eller två år, ödslar tusentals dollar av föräldrarnas pengar, blir uttråkad, åker hem och slår sig ner i sitt gamla rum, samma sovrum som när han gick på high school. Nu arbetar han 16 timmar i veckan för Kinkos eller deltid på Starbucks. Hans föräldrar sliter sig i håret. Justin, du är 26 år gammal. Du går inte i skolan. Du har ingen yrkeskarriär. Du har inte ens en flickvän. Vad har du för planer? När tänker du skaffa dig ett liv? Vad är det som är problemet? Frågar Justin. Jag har inte blivit arresterad för något. Jag har inte bättre om pengar. Varför kan du inte ta det lugnt?
How's that for ambition?
Det var väl ambitiöst. Vi som bär Guds prästedöme kan inte tillåta oss att driva med strömmen. Vi har arbete att utföra. Vi måste borsta av oss njutningslystandens damm och vara män. Det är en underbar målsättning för en pojke att bli en man. Stark och duglig. Någon som kan bygga och skapa saker, styra saker, någon som betyder något i världen. Det är en underbar strävan för oss som är äldre och förverkliga visionen av sann manlighet i vårt liv och vara en förebild för dem som ser upp till oss. Till stor del fastställs sann manlighet av vår relation till kvinnor. Första presidentskapet och de 12 apostlarnas kvorum har gett oss idealet att sträva efter med dessa ord. Familjen är instiftad av Gud. Äktenskap mellan man och kvinna är en nödvändig del av hans eviga plan. Barn har rätt att födas inom äktenskapens ram och att fostras av en far och en mor som ärar sina äktenskapslöften med fullständig trohet. Enligt gudomlig plan ska fadern presidera över sin familj i kärlek och rättfärdighet, och han har ansvaret att sörja för och beskydda sin familj. Under årens lopp har jag besökt kyrkans medlemmar i många länder och trots olika förhållanden och kulturer har jag överallt imponerats av tron och förmågan hos våra kvinnor, även bland de mycket unga. Så många av dem besitter en anmärkningsvärd tro och godhet. De kan skrifterna. De har stabilitet och tillförsikt. Och jag undrar, har vi män som motsvarar dessa kvinnor? Utvecklas i våra unga män till värdiga livskamrater som sådana kvinnor kan se upp till och respektera? När president Gordon B. Hinckley talade på det här mötet i april 1998 gav han följande särskilda råd till de unga männen. Den flicka du gifter dig med tar en förfärlig risk. På dig hänger en stor del av hennes återstående liv. Arbeta på din utbildning. Skaffa all den utbildning du kan få. Världen betalar dig i stort sett vad den anser dig vara värd. Paulus skrädde inte orden när han skrev till Timoteus. Men om någon inte sörjer för sina anhöriga, i synnerhet den egna familjen, har han förnekat tron och är värre än en som aldrig har trott. Redbarhet är grundläggande för att bli en man. Redbarhet betyder att vara sanningsenlig, men det betyder också att ta på sig ansvar och hedra förpliktelser och förbund. President N. Eldon Tanner, tidigare medlem av första presidentskapet och en redbar man, berättade om en person som ville ha råd av honom. Nyligen kom en ung man till mig och sa, jag har kommit överens med en man om att göra vissa avbetalningar varje år. Jag ligger efter med betalningen och klarar det inte. Om jag gör dessa avbetalningar måste jag gå ifrån huset. Vad ska jag göra? Jag såg på honom och sa, håll fast vid er överenskommelse. Även om det kostar mig huset. Jag sa, jag talar inte om ditt hus, jag talar om er överenskommelse. Jag tror att din hustru hellre vill ha en man som står vid sitt ord, uppfyller sina skyldigheter och därmed måste hyra en bostad än ha ett hus med en man som inte håller sina förbund och löften. Goda män begår ibland misstag. En redbar man erkänner sina misstag och rättar till dem, och det är ett exempel vi kan respektera. Ibland gör män försök men misslyckas. Det är inte alla värdiga mål som förverkligas trots ens ärligaste och bästa ansträngningar. Sann manlighet kan inte alltid mätas genom resultatet av ens arbete, utan genom arbetet självt, genom en strävan. Fast en verklig man gör uppoffringar och förnekar sig själv vissa nöjen, han ärar sina förpliktelser, så lever han ett givande liv. Han ger mycket, men får mer. Och han lever i förnöjsamhet med sin himmelske faders godkännande. Ett liv av sann manlighet är det goda livet. Viktigast av allt är att när vi begrundar uppmaningen att vara män måste vi tänka på Jesus Kristus. När Pilatus förde fram Jesus som var klädd i en törnekrona sa han, se människan. Pilatus förstod kanske inte den fulla innebörden av sina egna ord, men Herren stod verkligen inför folket då, som han gör idag, som det högsta idealet av manlighet. Se mannen. Herren frågade sina lärjungar vad för slags män de borde vara och gav sedan svaret. Sannoliken säger jag eder, sådana som jag är. Detta är vår främsta strävan. Och vad det han gjorde som vi kan efterlikna som män? Jesus vägrade ge efter för frestelser. När Jesus konfronterades av den stora frestaren själv utstod han frestelse utan att giva efter för den. Han bemötte den med ord från skrifterna. Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Evangeliets bud och normer är också till vårt skydd och liksom frälsaren kan vi hämta styrka från skrifterna att motstå frestelser. Frälsaren var lydig. Han avstod fullständigt från den naturliga människan och underordnade sin vilja under faderns. Han döptes för att visa att han efter köttet ödmjukar sig för fadern och betygar för fadern att han vill vara honom lydig och hålla hans bud. Jesus gick omkring och gjorde gott. Han använde det heliga prästadömets gudomliga makt till att välsigna de behövande, såsom att bota de sjuka, uppresa de döda, göra de halta gående, de blinda seende och de döva hörande och läka alla slags sjukdomar. Jesus sa till sina apostlar, den som vill vara främst bland er ska vara alla slav. Till människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Som hans medtjänare kan vi bli stora i hans rike genom kärlek och tjänande. Frälsaren var orädd i kampen mot ondska och villfarelser. Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där och sa till dem: det är skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Han uppmanade alla att omvända sig och att söka förlåtelse. Må vi också modigt försvara heliga ting och höja den varnande rösten. Han gav sitt liv för att återlösa människosläktet. Nog ska vi kunna ta ansvar för dem som han anförtror i vår vård. Bröder, låt oss vara män. Ja, sådana som Herren är. I Jesu Kristi namn. Amen.
When I was a deacon like many of you young men, my father and I
hiked. Jag var diakon som många av ni. Vandrade min far och jag upp till en bergsbäck för att fiska forell. När pappa satte betet på min krok sa han att jag måste rycka fast fisken. När den försökte ta betet, annars skulle den komma undan. Jag förstod inte vad han menade med att rycka fast kroken, så han förklarade att kroken måste fastna i fiskens mun när den högg, så att den inte kunde skaka sig loss. Att kroken skulle ryckas fast om jag snabbt drog tillbaka spöet när fisken ville ta bötet. Jag ville verkligen ta en fisk, så jag stod där som en spänd fjäder. Alla muskler var hårt spända och väntade på det där rycket i spöspetsen som skulle signalera att fisken nappade. Efter några minuter såg jag spöspetsen röra sig och ryckte spöet bakåt med hela min kraft. Jag väntade med en hård kamp med fisken. Till min förvåning såg jag hur den stackars forellen med kroken hårt fast i munnen flög upp ur vattnet över mitt huvud och landade sprattlande på marken bakom mig. Jag har två iakttagelser från den upplevelsen. För det första, en fisk på torra land är en eländig varelse. Även om gälar, fenor och skärt fungerar väl i vattnet är det inte ingen nytta på land. För det andra, den stackars fisk jag fångade den dagen dog för att den lurades att betrakta något verkligt farligt som någonting värdefullt, eller åtminstone spännande nog att titta närmare på och kanske nafsa lite. Kära bröder i Aronska prästadömet, det finns två saker vi lär oss av det här livet. För det första, ett grundläggande syfte med livet är, som Lehi sa, att ha glädje. För att få glädje måste ni förstå att ni som barn till er himmelske fader har ärvt gudomliga karaktärsdrag och andliga behov. Och liksom en fisk behöver vatten, behöver ni evangeliet och den heliga andens sällskap för att ha verklig och djup glädje. Eftersom ni är Guds släkt är det oförenligt med er eviga natur att göra det som gör orätt. Det går inte. Det ingår så att säga i er andliga DNA att ni får frid, glädje och lycka endast om ni lever efter evangeliet. Och däremot, om ni väljer att inte leva efter evangeliet blir ni lika olyckliga som en fisk på torra land. Som Alma sa till sin son Koreanton: se, jag säger dig att ogudaktighet aldrig är lyxalighet, min son. Alla människor som befinner sig i ett köttligt tillstånd är utan Gud i världen, och de har gått i en riktning motsatt Guds natur, och därför befinner de sig i ett tillstånd som är tvärt emot lyxalighetens väsen. Lägg märke till att detta att vara utan Gud i världen eller vägra att leva efter evangeliet och därför vara utan andens sällskap är att befinna sig i ett tillstånd som är tvärt emot lycka. Jesu Kristi evangelium är i själva verket den enda stora lyxsaligheten planen. Om ni väljer en annan livsstil eller försöker leva bara de delar av evangeliet som känns bekväma, så luras ni av detta val på den fullkomliga strålande glädje och lycka som vår kärleksfulla himmelske fader och hans son skapat er till. För det andra lär vi följande av min fiskeupplevelse. Liksom en fisk i en bergsbäck måste akta sig för de beten som sätts framför den för att undvika att dras upp ur vattnet, måste ni och jag vara kloka nog att undvika att dras bort från ett lyckligt, evangelieinriktat liv. Kom ihåg, som Lehi sa, att djävulen strävar efter att göra alla människor olyckliga, liksom han själv är, och får makt till att fånga oss när vi inlåter oss på något som är orent och ont. Alltså, låt er inte luras att ens nafsa på ovärdiga ting, för Satan är redo att rycka fast kroken. Den stora faran att kroken rycks fast, nästan omärkligt eller plötsligt, fick den forntida profeten Moroni, som såg vår tid faktiskt, att skarpt varna er och mig för att röra någon oren gåva eller något orent. Det finns mycket som är ont och orent i musik, på internet, i filmer, tidningar, alkohol, narkotika och tobak. När det gäller sådant som är ont och orent, mina unga vänner, ska ni inte ens snudda vid det. Gömd i sådana saker finns en krok som nästan omärkligt, om plötsligare än ni kan tro, rycker fast. Och det kan vara mycket plågsamt att dra ut kroken. Alman beskrev att för hans del innebar omvändelsen dödsångest. Ja, han sa att det inte kunde finnas någonting som var så ihållande häftigt och så bitande som mitt kval. Kanske har några av er inlåtit er på något som är ont eller orent. Ni kan hoppas av det faktum att Almas tro på Herren fick honom att omvända sig, och att han som direkt följd av denna omvändelse genom Kristi försoningskraft upplevde en sådan glädje att det som han skriver icke kan finnas något som är så intensivt och så ljuvligt som min glädje var. Det kommer också ni att uppleva när ni söker Herren genom omvändelse. Var och en av oss behöver omvända sig i en eller annan grad. Omvändelse innebär att göra ändringar i livet som frälsaren vill att vi ska göra för vår egen lycka. Omvändelse är möjligheternas stora princip i evangeliet. När er tro på frälsaren leder till personliga förändringar, gör sådan omvändelse vad det er angår, som hela man säger, det är möjligt för återlösaren att utöva sin makt för eras själars frälsning. När ni försöker ändra er, tänk då på att vår kärleksfulla frälsare, som Alma sa, förmår frälsa varje människa som tror på hans namn och bär sådan frukt som tillhör omvändelsen. Detta är en kraftfull, befriande, hoppingivande lära. Joseph Smith lärde genom egen upplevelse att Herren förväntar sig att vi ska undvika olycka genom att leva efter hans evangelium, och vill att vi ska förstå att vi kan omvända oss. När Josef, genom att ge efter för människors övertalning, förlorade de 116 manuskriptsidorna i Mormons bok, var han djupt olycklig. Herren sa, du skulle ha blivit trofast, då skulle Gud har sträckt ut sin arm och beskyddat dig mot motståndarens alla glödande pilar, och han skulle ha varit med dig i alla dina prövostunder. Detsamma gäller var och en av er, unga män. Var trofast, så kommer Guds hand att beskydda dig. Profeten påminner så om att han, liksom var en av oss, skulle bli förlåten om han omvände sig. Tänk er hur han måste ha glatt sig när Herren sa det. Men kom ihåg att Gud är barmhärtig. Omvänd dig därifrån det du gjort som strider mot det bud har givit dig, och du är ännu utvald. Jag inbjuder var och en av er ikväll att leva efter evangeliet för att bli verkligt lyckliga, att undvika det onda och den olycka det medför. Och om ni har inlåtit er på något orent eller ont, gör då de ändringar som Herren vill att ni ska göra för er egen lyckas skull. Och jag vittnar om att han genom sin makalösa makt ska göra det möjligt för er att lyckas. När ni tar emot denna inbjudan, skördar ni bestående lycka och lägger livets grundval på vår återlösares klippa, så att, som hela man säger, den onde inte ska ha makt över er att draga er ned i eländets och den ändlösa veklagans avgrund, emedan den klippa var på i är en byggda, är en säker grundval på vilken människorna, om de bygger därpå, icke kunna misslyckas. Jag bär brinnande vittnesbörd om Herren Jesus Kristus. Han är klippan, den enda säkra grundvalen till lycka och läkedom. Han lever, har all makt i himlen och på jorden, vet vad du heter och älskar dig. I Herrens Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Several years ago, Sister Ellis and I were called to preside over the.
För flera år sedan kallades Syster Ellis och jag att presidera över Brasilienmissionen norra Sao Paulo i 3 år. Med hänsyn till vår familj och vårt företagssituation kände vi oss manade att behålla vårt hus och företag i Houston istället för att sälja dem. När vi satte igång med de nödvändiga arrangemangen blev det klart att vår advokat behövde utfärda en fullmakt. Det är ett juridiskt dokument som bemyndigar en annan person att handla i vårt namn. En person med ett sådant dokument kunde sälja vårt hem eller andra tillgångar, låna pengar i vårt namn, spendera våra pengar eller till och med sälja vårt företag. Tanken på att ge någon en sån makt och auktoritet över våra affärer var skrämmande. Vi beslöt att ge vår fullmakt till en person vi litade på, vår gode vän och partner som utövade den makten och auktoriteten mycket väl. Han gjorde vad vi skulle ha gjort om vi hade varit där. Bröder, tänk på vad Herren har gett oss, sin myndighet och makt. Makt och myndighet att handla i hans ställe i allt som rör hans verk. Med detta prästerumets makt, och när så är nödvändigt, med myndighet från dem som har de rätta nycklarna, kan vi utföra frälsningens förordningar i hans namn, döpa till syndernas förlåtelse, konfirmera och förläna den helige anden, förläna prästerumet, ordinera andra till prästerumets ämbeten och utföra templets förordningar. I hans namn kan vi administrera hans kyrka. I hans namn kan vi ge välsignelser, vara hemlärare och även bota de sjuka. Vilket förtroende Herren har för oss. Tänk på det, bröder. Han litar på oss. Innan vi fick prästerdömet hade vi redan blivit förberedda och beprövade. Vi hade utövat tro på Jesus Kristus, omvänt oss, blivit döpta och mottagit den helige andens gåva. Vi befann oss på varierande erfarenhetsnivåer när vi ordinerades, men det gudomliga tillvägagångssättet var detsamma. Bön hade uppsänts för oss och vi hade intervjuats av dem som utövade prästerdömets nycklar. Vi hade blivit inröstade av kyrkans medlemmar i vår enhet. Vi ordinerades av en som hade auktoritet och som bemyndigats att göra det. Herren är noga med sitt prästerdöme. Att utöva hans makt och myndighet är ett heligt förtroende. Hur underbart är det inte att ha förtjänat Guds förtroende? Han litar på dig, han litar på mig. När vi får prästernumret ingår vi ett förbund. Ett förbund är ett ömsesidigt löfte. Han lovar att välsigna oss på vissa villkor och vi lovar att uppfylla dessa villkor. När vi gör det håller Herren alltid sitt ord och välsignar oss. Han ger oss vanligtvis mer än överenskommet. När vi får det melkisedekska prästerdömet får vi det som kallas prästerdömets ed och förbund. Vi lovar Herren 2 saker och han lovar oss 2 saker. Vi lovar att vara trofasta och erhålla dessa båda prästerdömen och att trofast ära vår kallelse. Han lovar att vi ska bli helgade genom anden. När vi sedan var trofasta i allt intill änden lovar han att allt vad min fader har ska givas åt oss. Herren välsignar sina barn genom prästerummets tjänande. För att hjälpa oss lyckas med att trofast tjäna genom prästerummet ger han oss råd och varningar. Han har gjort det i skrifterna och fortsätter att vägleda oss genom våra ledare och genom den heliga andens maningar. Skrifterna innehåller många skriftställen med vägledning och varningar för prästerummets bärare. Ett av de bästa är kapitel 121 i Läran och förbunden. I dessa få verser lär Herren oss att prästerummet endast kan utövas i rättfärdighet. Vi bör alltid behandla varandra med överbevisning, tålamod och vänlighet. Han påminner oss om hur viktig kärleken och dygden är om vi vill ha den heliga andens ständiga sällskap. Detta kapitel varnar oss också för de attityder och handlingar som orsakar att vi förlorar prästerrummets makt. Om vi eftersträvar ära av människor, försöker skyla våra synder, försöker tillfredsställa vårt högmod eller fåfängliga äregirighet eller vill utöva kontroll över andra, så förlorar vi prästerrummets makt. Från och med då skulle vårt utövande vara ett prästvälde. Vi skulle då ha lämnat Guds tjänst och försatt oss i Satans tjänst. Det skulle vara bra för prästernas bärare att studera lärarna förbunden kapitel 121 regelbundet. Det är lätt att förstå varför våra moderna profeter har understrykit hur viktigt det är för oss att vara värdiga. Och en orsak till att vi måste hålla oss värdiga är att vi aldrig vet när vi kallas att använda prästadömet. När vår son Matthew var 5 år föll han ner från den höga trampolinen i en simbassäng i vårt grannskap. Han slog i cementkanten, krossade skallbenet och fick en hjärnskakning. Han flög med helikopter till Houston Medical Center för akutbehandling. Jag behövde genast hjälp från prästadömet. Vår hemlärare och vår prästadömsledare var båda värdiga och förberedda i den stunden. De hjälpte mig ge Matthew en välsignelse och han blev fullständigt återställd. Vi måste vara beredda vid alla tillfällen. Som vi säger i scouterna, alltid redo. Nyligen så blev jag kallad som rådgivare i statspresidentskapet för Houstons norra stad i Texas. Jag studerade liknelsen om talenterna. En man skulle resa bort så han lämnade sin förmögenhet åt sina tjänare. En fick 5 talenter, en annan 2 och den tredje 1. När han kom tillbaka krävde han redovisning. Tjänaren som fått 5 talenter återlämnade 10 och likaså den som fått 2 återlämnade 4 förkunnades vara goda och trogna tjänare. Men det som fångade min uppmärksamhet var tjänaren som hade fått 1 talent, tagit hand om den och återlämnat den i tryggt förvar till sin herre. Jag förvånades av hans herres svar. Du onde och late tjänare, ta därför ifrån honom talenten och kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret här utanför. Det tycktes vara en hård reaktion mot en som verkade försöka ta hand om det han hade fått. Men anden lärde mig denna sanning. Herren förväntar sig en insats. Jag visste i den stunden att var och en av oss en dag kommer att stå inför Gud för att redovisa vårt tjänande inom prästadömet och vår förvaltning. Åstadkom vi en förändring? I mitt fall var Houstons norra stad i Texas bättre när jag avlöstes än när jag kallades. Tacksamt nog lär oss Herren hur vi ska vara fruktsamma, hur vi kan ha ett inflytande. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Om vi utövar hans prästadöme enligt hans sätt, om vi följer instruktionerna från hans tjänare och hans ande, kommer vi att vara goda och trogna tjänare. Mina kära bröder i prästadömet, Herren Jesus Kristus, vår frälsare och återlösare, lever. Han känner oss och älskar oss. Han gav oss sitt förtroende genom att ge oss sitt prästadömes makt och myndighet. Jag bär vittnesbörd om denna sanning. Det är min bön att vi må använda denna myndighet till att utföra hans vilja på hans sätt. När vi lyssnar till President Hinckley, President Monson och President Faust bär jag mitt personliga vittnesbörd om att de var och en är en profet, siare, uppenbarare. Jag väntar ivrigt på att få höra deras råd. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now sing.
Kör och församling sjunger nu O fröjda dig, du jord. Psalm nummer 37. Efter sången får vi lyssna till president James E. Faust, andra rådgivare i första presidentskapet. Efter det har president Hinckley bett att jag ska tala till er.
My grandfather used to graze his cattle.
Min farfar brukade varje sommar ha sin boskap på bete i de vackra, frodiga, höglänta dalarna bland bergen öster om vår stad i centrala Utah. Boskapen kände emellertid ett behov av att slicka bergssalt eftersom det behövde tilläggsnäring. Bergssaltet kom från en saltgruva en bit bort. Farfar fyllde på med salt i salthållarna genom att han satte en packsadel på en stadig häst och fyllde packsadeln med bergssalt. Jag hade god anledning att kalla packhästen för slöfock. Farfar satte mig på slöfock med sadeln fullpackad med salt. Han gav mig tyglarna så att jag kunde rida hästen uppför berget efter farfar på hans häst. Min häst slöfock var långsam, men jag pressade honom inte eftersom han bar en sån tung last. Det tog en hel dag att rida uppför berget till salthållarna och lasta av bergssaltet från packdjuren. När det blev varmare fram på dagen brukade mina svettiga ben svida när det gneds mot klumparna av bergssalt i packsaden. Det var en fröjd när vi korsade ett vattenflöde och jag kunde kliva av hästen och få bort svedan genom att tvätta och torka mina ben. Farfar brukar sjunga större delen av dagen. För det mesta sjöng han Sions sånger. Men en sång han sjöng som gjorde stort intryck på mig var: säg mig vem du umgås med, så ska jag säga dig vem du är. När jag tänker tillbaka på det var det en angenäm upplevelse att hämta salt till dalen i bergen. Och boskapen fick ju styrka av de extra näringsämnena. Ett näringsämne ger näring, vilket främjar tillväxt och läkedom hos både djur och människor. Farfars boskap kände behov av näringsämnena i bergssaltet. Men människor behöver något mer. De behöver andlig påfyllnad eftersom livet är mer än maten. Och det beror på anden i människan. Den allsmäktiges livsfläkt ger henne förstånd. Människans ande behöver kärlek. Den behöver också få näring av trons och den goda lärans ord. Andlig näring förbereder oss för dopet. Denna förberedelse innefattar att vi ödmjukar oss inför Gud med ett förkrossat hjärta och bedrövad själ. Att om vi omvänder oss från alla våra synder och är villiga att ikläda oss Jesu Kristi namn och genom våra gärningar klart visa att vi har mottagit Kristi ande. Vårt allra viktigaste andliga näringsämne är ett vittnesbörd om att Gud är vår evige fader, att Jesus är vår frälsare och återlösare och att den helige anden är vår husvalare. Detta vittnesbörd bekräftas för oss genom den helige andens gåva. Från detta vittnesbörd utvinner vi de andliga näringsämnena tro och tillit till Gud, vilka frambringar himlens välsignelser. Vi får andliga näringsämnen från olika källor, men på grund av begränsad tid skulle jag bara vilja nämna tre. För några år sedan bestämde sig en ung man som just börjat avgångsklassen på gymnasiet för att ge sig själv näring genom att studera skrifterna en halvtimme varje dag. När han började läsa Nya testamentet fick han problem. Han kände inte av det andliga lyft han förväntade sig och han fick inga insikter. Så han frågade sig själv: varför gör jag, vad gör jag för fel? Han kom då att tänka på något som hänt i skolan. Han och några vänner hade berättat roliga historier, av vilka några inte var så roliga, snarare lite skamliga. Han hade inte bara varit med utan även bidragit med några egna tvivelaktiga inlägg. Just när han tänkte på detta fick han syn på dessa ord i Matteus: men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar ska det stå till svars på domens dag. Han förstod att anden hade gjort honom uppmärksam på dessa ord i den stunden. Han lade undan Bibeln och uppsände en omvändelsens bön. Svaret på hans fråga, vad gör jag för fel, var enkelt. Han läste skrifterna, gjorde understrykningar och till och med uppskattade skrifterna. Men han levde inte i enlighet med det råd som ges i skrifterna. När han förnyade sina skriftstudier och försökte leva upp till Kristi föredöme, lade han snart märke till hur olika områden i hans liv började blomstra. Genom att införliva skrifterna i sitt liv hade han tillfört ett viktigt andligt näringsämne. I vår otrygga fysiska miljö behöver vi öka intaget av våra andliga näringsämnen. Näringsämnen som kommer av vetskapen om evangeliets fullhet och det heliga prästadömets krafter. När sådan kunskap tränger in i våra själar kommer vi inte bara närmare Gud, utan vi vill också tjäna honom och våra medmänniskor. För några år sedan bestämde sig prästerna i ett quorum för att samla ihop mat till behövande som ett tjänande projekt. Jim, en av prästerna, tyckte att det var spännande att vara med och hade bestämt sig för att samla ihop mer mat än någon annan. Stunden kom då prästerna träffades i kapellet. Det begav sig alla av samtidigt och återvände på en bestämd tid senare på kvällen. Till allas förvåning var Jims vagn tom. Han verkade ganska dämpad och några av pojkarna började reta honom. Då den rådgivande såg detta och då han visste att Jim var intresserad av bilar sa han: kom ut hit Jim, jag vill att du tar en titt på min bil. Den krånglar. När de kom ut frågade den rådgivande Jim om han var upprörd. Jim sa nej, egentligen inte. Men när jag gick ut för att samla mat fick jag ihop väldigt mycket. Min vagn var full. När jag var på väg tillbaka till kapellet stannade jag till hos en kvinna som inte är medlem. Hon var skild och bor inom gränserna för vår församling. Jag knackade på och förklarade vad vi höll på med och hon bjöd in mig. Hon började leta efter något att ge mig. Hon öppnade kylskåpet och jag såg att det nästan inte innehöll någonting. Hyllorna var tomma. Till sist hittade hon en liten burk persikor. Jag kunde knappt tro det. Det sprang omkring en massa barn där som behövde mat och hon gav mig denna burk med persikor. Jag tog emot den, stoppade den i vagnen och gick ut på gatan. Jag kom ungefär halvvägs upp i kvarteret när jag bara fylldes av värme och visste att jag behövde gå tillbaka till det huset. Jag gav henne all maten. Den rådgivande sa: Jim, glöm aldrig någonsin hur du känner dig ikväll, för detta är vad det handlar om. Jim hade smakat på näringsämnet osjälviskt tjänande. Många andliga näringsämnen uppstår när vi arbetar som missionärer av att vara fullständigt engagerade i mästarens verk. Det uppstår då vi hjälper människor att bli andligt vakna så de kan ta emot evangeliet. För mer än ett århundrade sedan, när äldste G. Golden Kimball presiderade över Södra staternas mission, kallade han samman äldsterna till ett möte. Det skulle träffas på en undanskymd plats i skogen så att de skulle få vara i fred. En av äldsten hade problem med det ena benet. Det var ömt och hade svullnat upp och hade blivit minst dubbelt så stort som det andra benet. Men äldsten insisterade på att närvara vid det speciella prästerumsmöte i skogen. Så två av äldstena bar honom till denna mötesplats. Äldste Kimball frågade missionärerna: bröder, vad är det ni undervisar? Det sa: vi undervisar om Jesu Kristi evangelium. Talar ni om för dessa människor att ni har makten och myndigheten genom tro att hela det sjuka, frågade han. Det svarade ja. Då sa, fortsatte han, varför tror ni inte på det då? Den unge mannen med det svullna benet tog till orda och sa, jag tror på det. Det här är resten av berättelsen med äldste Kimballs egna ord. Äldsten satte sig på en stubbe och äldsten samlades runt honom. Han fick en smörjelse och jag uttalade välsignelsen och han hedades mitt framför dem. Det blev något av en chock och alla de andra äldsterna som var sjuka fick en välsignelse och det blev alla botade. Vi lämnade prästernas mötet och äldsterna fick boka in besök och det blev en glädje och lycka som inte kan beskrivas. De hade fått påfyllnad av näringsämnet tro och deras iver att missionera fick nytt liv. Andliga näringsämnen som håller oss andligen friska kan förlora sin kraft och styrka om vi inte lever värdigt, så att vi får den gudomliga vägledning vi behöver. Frälsaren har sagt till oss: ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trappas ner av människor. Vi behöver hålla våra sinnen och kroppar rena från alla former av missbruk och föroreningar. Vi skulle aldrig välja att äta förstörd eller förorenad mat. Med samma kräsenhet borde vi vara noggranna med att inte läsa eller se på något som inte vittnar om god smak. Många av de andliga föroreningar som kommer in i våra liv kommer genom internet, dataspel, tv-program och filmer som ger en stark antydan om eller åskådliggör människans lägre egenskaper. Eftersom vi lever i en sådan miljö behöver vi utöka vår andliga styrka. Enos talar om hur hans själ hungrade och hur han anropade Gud hela dagen och även på afton i åkallan för sin själ. Han kände begär efter andliga näringsämnen som släcker törsten efter andliga sanningar. Som världens frälsare sa till kvinnan vid brunnen i Samarien: men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Denna kväll har vi kommit samman som Guds prästadöme i denna stora församling som vi både kan och inte kan se, förhoppningsvis för att vi vill få andlig näring. Jag hoppas att vi alltid kommer att hungra och törsta efter Herrens ord genom hans tjänare profeterna, och att vi kan bli mättade varje vecka när vi närvarar vid våra sakramentsmöten och förnyar våra förbund. Var och en av er unga män i det aronska prästadömet har inom er alla de egenskaper som är nödvändiga för er eviga bestämmelse. Dessa egenskaper, av vilka vissa ligger slumrande, behöver stärkas och få näring utifrån. Några av dem är fysiska, andra är andliga. Människans ande behöver få kännedom om sin eviga resa, få veta varifrån den kom, varför den här i jordelivet och var den slutligen måste ta vägen för att ta emot glädje och lycka och uppfylla sin bestämmelse. Att fylla våra andra med andliga näringsämnen kan bli evigt och följa med oss in i evigheten. Som Alma undervisade: samma ande som är i besittning av era stofftyder den stund ni går ut ur detta liv, samma ande har makt att taga dem i besittning i den eviga världen. Bröder, vi uppskattar er hängivenhet och rättfärdighet. Ni utför era kallelser i kvorumen, grenarna, församlingarna och stavarna, så väl att kyrkan växer och hela Guds verk går framåt över hela världen. Genom ert prästadöme kan ni i Herrens namn välsigna era familjer och andra som kanske kallar på er. Detta kommer av den gudomliga handlingsfrihet som anförtrotts oss av Herren, för han har lovat: den som du välsignar ska jag välsigna. Bröder, jag hoppas att vi kommer att vara trofasta mot alla våra förbund. Jag ber att vi kan vara helt hängivna i alla våra familjerelationer, speciellt till våra makar, men även till våra föräldrar, våra barn och barnbarn. Må det visa sig att vi bär våra personliga vittnesbörd om sanningen i detta verk varje dag av vårt liv. Må vi gå framåt i rättfärdighet som Herrens ödmjuka tjänare, är min bön i Jesu Kristi namn. Amen.
A few weeks ago had a fast and testimony meeting in our ward.
För några veckor sedan vid ett vittnesbördsmöte i vår församling såg jag en liten pojke förbereda sig för att bära sitt vittnesbörd. Och han försökte börja men grät och satte sig ner. Han försökte igen och gick modigt upp för gången och ställde sig i talarstolen. Satt sina händer på talarstolen, stirrade på församlingen och log. Och sen så vände han sig om och gick ner till sin mamma och pappa igen. Jag såg på er i detta stora församlingscenter och jag kom att tänka på den här unga pojken. Mina bröder, jag känner mig hedrad av förmånen att få tala till er ikväll. Jag tänkte på vad jag skulle tala om. Och då kom det ett skriftställe till mig. Frukta Gud och håll hans bud. Denna plikt hör alla människor till. Jag älskar och värdesätter det ädla ordet plikt. Den legendariska generalen Robert E. Lee från det amerikanska inbördeskriget förkunnade. Plikten är det mest sublima ordet i vårt språk. Man kan inte göra mer. Man borde aldrig vilja göra mindre. Var och en av oss har plikter förbundna med det heliga prästerdöme som vi bär. Oavsett om vi bär det aaroniska eller melkisediska prästerdömet så är det mycket som förväntas av oss. Herren själv sammanfattade våra ansvar när han gav följande uppmaning i Uppenbarelsen prästerdömet. Var och en ska nu lära sin plikt och med all flit sköta det ämbete var i han är insatt. Jag hoppas av hela mitt hjärta och hela min själ att varje ung man som får prästerdömet ska ära detta prästerdöme och vara trofast mot det förtroende som ges när prästerdömet förlänas. 51 år sedan så hörde jag William J. Critchlow, den yngre, som var president för Ogdens södra stav och senare blev assistent till den 12:s quorum, talade till bröderna på generalkonferensens prästerdömsmöte och återgav en berättelse om tillit, vördnad och plikt. Låt mig få berätta den för er. Dess enkla budskap är lika tillämpbart på oss idag som det var då. Den unge Rupert stod vid sidan om vägen och såg en ovanligt stor skara människor skynda förbi. Och efter en stund kände han igen en vän. Var är ni alla på väg med sån brådska? Frågade han. Vännen stannade till. Har du inte hört? Sa han. Jag har inte hört något, svarade Rupert. Du förstår, fortsatte vännen. Kungen har tappat sin ädla smaragd. Och igår var han på ett adligt bröllop och hade smaragden i en smal guldkedja runt halsen. På något sätt så lossnade smaragden från kedjan. Och alla letar nu. För kungen har erbjudit en belöning till den som hittar smaragden. Kom, vi måste skynda oss. Men jag kan inte gå utan att fråga mormor, sa Rupert tveksamt. Då kan inte jag vänta. Jag vill hitta smaragden, svarade hans vän. Rupert skyndade till skogen i utkanten av skogen för att få sin mormors tillåtelse. Om jag hittar den så kunde vi lämna den här kojan som är så fuktig och köpa oss ett stycke mark uppe på bergsluttningen, bönföll han sin mormor. Men hans mormor skakade på huvudet. Hur skulle du då gå med fåren, frågade hon. De är redan rastlösa i fållan och väntar på att släppas ut på bete. Och glöm inte att ta dem till vattnet när solen står högt på himlen. Bedrövad tog Rupert fåren till betesmärken och vid middagstiden ledde han dem till bäcken i skogen. Där satte han sig på en stor sten vid bäcken. Om jag bara kunde ha fått chansen att söka efter kungens smaragd, tänkte han. Han vred på huvudet och såg ner på bäckens sandiga botten. Plötsligt så stirrade han ner i vattnet. Vad var det där? Det kunde inte vara sant. Han hoppade ner i vattnet och hans fingrar fick tag i något som var grönt med en liten bit av guldkedja. Kungens smaragd, ropade han. Den måste ha lossnat från kedjan när kungen red i galopp över bron över bäcken. Strömmen har säkert fört den hit. Med strålande ögon sprang Rupert till sin mormors stuga för att berätta om sitt stora fynd. Välsignade pojke, sa hon. Men du skulle aldrig ha hittat den om du inte gjort din plikt och vaktat fåren. Och Rupert förstod att det var sant. Det vi kan lära oss av den här berättelsen finns i det välkända talesättet: gör din plikt och lämna resten åt Herren. Till er som är eller har varit president för ett quorum vill jag säga att er plikt inte upphör när er verksamhetstid går ut. Er relation till era quorummedlemmar, er plikt mot dem, fortsätter genom hela livet. När jag var lärare i iranska prästerdömet kallades jag som president för quorumet. Med uppmaningar och hjälp från en hängiven och inspirerad korumrådgivande arbetar jag flitigt med att se till att alla unga männen regelbundet kom till våra möten. Två av dem var en speciell utmaning, men genom uthållighet och kärlek och lite övertygelse så började de komma till mötena och delta i korumets aktiviteter. Men allt eftersom tiden gick och de lämnade församlingen för att studera och söka arbete så gled båda två tillbaka till inaktivitet. Under årens lopp så har jag sett båda dessa kära vänner vid olika förrättningar, däribland många bröllop och begravningar. Och när jag gör det så lägger jag handen på deras axel och påminner dem: jag är fortfarande er quorumpresident och jag kommer inte att ge upp. Ni betyder så mycket för mig. Och jag vill att ni ska åtnjuta välsignelserna som kommer av att vara aktiv i kyrkan. De vet att jag älskar dem. Och att jag aldrig någonsin ger upp hoppet om dem. För de av oss som bär det melkesediska prästernamnet så har hela tiden förmånen att ära våra kallelser funnits. Vi är fåraherdar som vakar över Israel. De hungriga fåren ser upp till oss, redo att matas med livets bröd. För många år sedan, under en Halloweenkväll, hade jag förmånen att hjälpa en person som tillfälligt gått vilse och som behövde hjälp att komma tillbaka. Jag var på väg hem från kontoret. Det var sent och jag hade hållit tillbaka att komma hem till Halloween och låtit min fru ta hand om jobbet. Jag kände mig lite skyldig. Och när jag passerade St. Mark's sjukhus i Salt Lake City så kom jag ihåg att en kär vän som heter Max låg sjuk på där. När vi blev bekanta för många år sedan upptäckte vi att vi vuxit upp i samma församling, fast inte samtidigt. När jag föddes, då hade Max och hans föräldrar redan flyttat från församlingen. Den här Halloweenkvällen körde jag in på parkeringsplatsen och gick in i sjukhuset. När jag stannade vid informationsdisken för att få hans rumsnummer så fick jag reda på att när Max hade skrivits in på sjukhuset så hade han inte angett sin religiösa tillhörighet som sista dagars helig, utan en annan kyrka. Jag gick in i Max rum och hälsade på honom. Jag sa att jag var stolt över att vara hans vän och hur mycket jag brydde mig om honom. Jag talade om hans arbete som inom bankväsendet och orkesterledare. Och jag upptäckte att han hade blivit sårad av något som andra hade sagt och därför hade beslutat sig för att gå till en annan kyrka. Jag sa till honom: Max, du är högpräst. Du har det melkesediska prästdömet. Jag skulle vilja ge dig en välsignelse ikväll. Han samtyckte och välsignelsen gavs. Han upplyste mig därefter om att hans fru Alice också var mycket sjuk och faktiskt låg i rummet bredvid. På min inbjudan så hjälpte Max mig att ge henne en välsignelse. Han bad mig hjälpa honom och jag ledde honom. Han smörjde sin frus hustru. Det var tårar, många kramar. Och jag tillsammans med Max händer på hennes huvud gjorde denna Halloweenkväll mycket minnesvärd. När jag lämnade sjukhuset den kvällen stannade jag vid informationsdisken och sa till receptionisten att med Max och hans hustrus tillåtelse så ville jag att uppteckningarna skulle ändras för att visa att de var medlemmar i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Och jag väntade och jag tittade på medan det blev förändrat. Mina vänner Max och Alice är båda nu på andra sidan slöjan. Men de spenderade de sista åren av sina liv aktiva och glada och fick de välsignelser som kommer av att ha ett vittnesbörd om evangeliet och av att gå i kyrkan. Bröder, vår uppgift är att nå ut till dem som av någon anledning behöver vår hjälp. Vår svårighet är inte oöverstiglig. Vi går Herrens ärenden. Och därför är vi berättigade till Herrens hjälp. Men vi måste anstränga oss. Från pjäsen Shenandoah kommer de inspirerande orden: om vi inte försöker, gör vi inget. Om vi inte gör något, varför är vi då här? Vårt ansvar är att leva så att när kallet kommer att ge en prästerhems välsignelse eller att hjälpa någon på något sätt, att vi då är värdiga att göra det. Vi har fått veta att vi i sanning inte kan undfly följderna av vårt personliga inflytande. Vi måste vara säkra på att vårt inflytande är positivt och upplyftande. Är våra händer rena? Är vårt hjärta obefläckat? När vi ser bakåt i tiden genom historiens blad finner vi en läxa om värdighet från den döende kung Darius ord. Genom de rättfärdiga ceremonierna hade kung Darius erkänt som kung över Egypten. Hans rival, Alexander den store, hade förklarat som Ammons rättmätige son. Han var också en farao. Alexander, som fann den besegrade Darius nära döden, la händerna på hans huvud för att bota honom och befallde honom att resa sig och återta sin kungamakt. Han avslutade med att säga: jag svär inför dig, Darius, vid alla gudar, att jag gör allt detta i sanning och utan falskhet. Darius svarade med en vänlig tillrättavisning: Alexander, min gosse, tror du att du kan röra vid himlen med dina händer? Plikten kan kalla oss i tysthet när vi som bär prästadömet utför de uppgifter vi får. President George Albert Smith, den försynte men ändå effektive ledare och kyrkans åttonde president, förklarade: er första plikt är att ta reda på vad Herren önskar och sedan, genom kraften och styrkan i ert heliga prästadöme, hedra er kallelse i era medarbetares närvaro på ett sådant sätt att folket gärna vill följa er. Och vad innebär att ära en kallelse? Genom att utföra de handlingar som följer av ämbetet. Andra människor blir välsignade och själar räddas. Bli ordets görare, inte bara dess hörare. Annars bedrar ni er själva, förkunnade Jakob. Må alla vi som samlats ikväll till detta prästadömsmöte göra en förnyad ansträngning som gör oss berättigade till Herrens vägledning i våra liv. Det finns så många där ute som vädjar och ber om hjälp. Det finns de som är modfällda, som längtar efter att återvända men inte vet hur de ska börja. Jag har alltid trott på sanningen i orden: Guds ljuvaste välsignelser kommer alltid genom händer som tjänar honom här på jorden. Låt oss ha förberedda händer, rena händer, och villiga hjärtan så att vi kan hjälpa till att ge det till andra som vår himmelska fader vill att det ska få av honom. Jag avslutar med ett exempel från mitt eget liv. En gång så hade jag en högt värderad vän som tycktes få mer av livets bekymmer och besvikelser än han kunde stå ut med. Till slut så hamnade han på sjukhuset i en obotlig sjukdom. Jag visste inte att han låg där. Syster Monson och jag hade åkt till samma sjukhus för att besöka en annan person som var mycket sjuk. När vi hade gått ut från sjukhuset och var på väg till parkeringen fick jag en bestämd känsla av att jag skulle gå tillbaka och höra efter om min vän Hiram fortfarande var patient där. Ett samtal med receptionisten bekräftar att Hiram verkligen var patient där. Efter många veckor. Vi gick till hans rum, knackade dörren och vi var inte beredda på den syn som väntade oss. Knippen med ballonger fanns överallt. Och på väggen fanns ett anslag där det stod: grattis på födelsedagen, pappa. Hiram satt i sin sjuksäng med familjen vid sin sida. När han såg oss sa han: men, Brother Monson, hur i all världen visste du att det är min födelsedag idag? Jag log, men lämnade frågan obesvarad. De i rummet som bar det melkesediska prästerömmet ställde sig runt denna man, deras far och farfar och min vän. Men svår sjukdom och en prästadomsvälsignelse gavs. Tårar föll och leenden utbyttes och ömma kramar gavs. Jag lutade mig över Hiram och sa tyst till honom: kom ihåg Herrens ord, för de kommer att hjälpa dig. Han lovade dig, Hiram: jag ska inte lämna dig ensam. Jag ska komma till dig. Tiden går och plikten håller takt med den. Plikten förbleknar inte och minskar inte. Katastrofala konflikter kommer och går, men kriget om människors själar fortgår i oförminskad omfattning. Som en stridssignal kommer Herrens ord till er, till mig och till prästernas bärare överallt. Jag upprepar det ordet. Var och en ska nu lära sin plikt och med all flit sköta det ämbete var han är insatt. Bröder, låt oss lära våra plikter. Låt oss alltid vara värdiga att utföra dessa plikter och genom att göra det följa i mästaren i hans fotspår. När han kallades till sin plikt svarade han: Fader, ske din vilja och äran vore din i all evighet. Må vi också göra så, ber jag i Jesu Kristi namn. Amen. Vi vill påminna om att tabernakelkörens utsändning i morgonbitti från 9.30 till 10. Söndagmorgens session följer direkt efter utsändningen. Vi vill uttrycka vår uppskattning för kören med melkesediska prästerumsbärare från Brigham City för den vackra sång de har framfört ikväll. President Gordon B. Hinckley, vår älskade profet, är vår avslutande talare för den här sessionen. Och efter president Hinckleys tal sjunger kören: led milda ljus. Avslutningsbönen uppsänds sedan av äldste W. Craig Swick i det 70-årskorum, president Hinckley.
Brethren, you look like a shirt sleeve priesthood. You look all dressed in white, ready to go.
Vilket härligt prästadöme ni ser ut att vara. Ni ser ut att vara klädda i vitt. Vilken slående anblick detta är. Detta stora konferenscenter är fyllt till sista plats och våra ord sänds ut över hela världen. Detta är förmodligen den största sammankomst som någonsin hållits för män i prästadömet. Ni kan skatta er lyckliga som är här ikväll, bröder. Nyligen lyssnade jag på en konsert på TV med BYU:s manskör. De framförde en inspirerande sång med titeln Rise up, O men of God. Stå upp, ni Herrens män. Den skrevs 1911 av William P. Merrill. Och jag hittade en version av den i vår engelska psalmbok. Fast jag minns inte att jag någonsin har sjungit den. Orden är i samma anda som de gamla engelska psalmer som skrevs av Charles Wesley och andra. Texten lyder: Stå upp, ni Herrens män. Till Herrens ära sjung. Av all er kraft, er själ, er tid. Nu tjäna kungars kung. Stå upp, ni Herrens män, att enigt ondskan sky. Med broderskapets starka hand, låt ljusets dag nu gry. Stå upp, ni Herrens män, hans kyrka här på jord kan utan er ej växa stark i handling, kraft och ord. Stå upp, ni Herrens män. Sök följa frälsaren som bröder till Guds egen son. Stå upp, ni Herrens män. Skriften är mycket tydlig i sin tillämpning på var och en av oss, mina bröder. Nefi citerar till exempel Jesaja med orden: O, att du hade givit akt på mina bud. Då skulle din frid varit så som en ström och din rättfärdighet så som havets böljor. Lehis ord är en trumpetsignal till alla män och pojkar i prästadömet. Han talade med övertygelse och sade: Vaknen upp, mina söner, iförin är det rättfärdighetens vapenrustning. Avskaken bojorna med vilka är en bundna och kommer fram ut ur dunkeln och står upp ur stoftet. Det finns inte en man eller pojke i denna stora församling som inte kan förbättra sig. Och det måste vi göra. Vi bär ju Guds prästadöme. Om vi är pojkar som har fått aronska prästadömet har vi rätt till änglabetjäning, till hjälp och vägledning, till välsignelse och beskydd. Detta är något enastående. Och om vi har förlänat Melkisedeks prästadömet har vi fått rikets nycklar som innebär evig fullmakt. Herren talade om detta när han lade händerna på sina lärjungars huvuden. Med detta prästadöme följer skyldigheten att vara värdiga det. Vi får inte hänge oss åt orena tankar. Vi får inte konsumera pornografi. Vi får aldrig göra oss skyldiga till övergrepp av något slag. Vi måste höja oss över sådant. Stå upp, ni Herrens män, och lämna dessa ting bakom er, så blir Herren er vägledare och ert stöd. Profeten Jesaja sa: Frukta inte, ty jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig. Jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. En del av er unga män tycks finna nöje i att klä er slafsigt. Det här är ett känsligt ämne, men jag tycker inte att de unga män som ordineras till Guds heliga prästadöme ska göra sådant. Ibland motsvaras vår klädsel av vårt språk. Vi tillåter oss grovt språk att missbruka Guds namn. Gud har i tydliga ord varnat för detta. Jag är säker på att ni har hört den här berättelsen om president Spencer W. Kimball, men jag tar mig friheten att upprepa den. Han hade genomgått en operation på sjukhuset. En ung manlig sjuksköterska hade lagt honom på en bårvagn och rullade iväg honom. När de gick in i hissen råkade han köra mot väggen och svor till, använde Herrens namn. President Kimball, som endast var halvt medvetande, sa: snälla du, det är min Herres namn du skymfar. Det blev dödstyst. Sen viskade den unge mannen ett dämpat: förlåt. Jag är så ledsen. Jag riktar er uppmärksamhet på något annat som oroar mig. I Uppenbarelse har Herren befallt sitt folk att skaffa sig så mycket utbildning de kan. Och han har sagt detta mycket tydligt, men det finns en oroväckande trend. Broder Rolf Kerr, som är chef för kyrkans utbildningsprogram, berättar för mig att i Förenta Staterna går nästan 73% av alla unga kvinnor ut high school, jämfört med 65% av de unga männen. Unga män hoppar oftare av skolan än unga kvinnor. Cirka 61% av de unga männen skriver in sig vid college direkt efter high school, jämfört med 72% av de unga kvinnorna. År 1950 var 70% av dem som var inskrivna vid college män och 30% kvinnor. Enligt prognoserna kommer år 2010 40% att vara män och 60% kvinnor. Ända sedan 1982 har kvinnor avlagt fler kandidatexamina än män, och sedan 1986 fler magisterexamina. Det framgår tydligt av denna statistik att unga kvinnor överträffar unga män när det gäller att skaffa sig en utbildning. Alltså säger jag till er unga män: stå upp och skärp er och utnyttja möjligheterna till utbildning. Vill du gifta dig med en flicka vars utbildning vida överträffar din egen? Vi talar ju om att inte vara omaka par. Och jag tycker att detta också gäller utbildningen. Dessutom kommer er utbildning att förbättra ert tjänande i kyrkan. En undersökning som gjordes för några år sedan visade att ju högre utbildning, desto större tro och medverkan i religiös aktivitet. Jag har nämnt pornografi. Den blir lätt till ett beroende av värsta slag. Låt mig läsa ur ett brev som jag fick av ett av offren för detta. Jag vill berätta något för dig som jag inte har kunnat berätta för någon annan. Jag är en man på 35 år. En stor del av mitt vuxna liv har jag varit beroende av pornografi. Jag skäms hemskt för att medge detta. Men mitt beroende är i stort sett lika verkligt som alkoholistens eller narkomanens. Det huvudsakliga skälet till att jag skriver är för att tala om för dig att kyrkan inte nog kan råda medlemmarna att undvika pornografi. Första gången jag kom i kontakt med pornografi var som barn. Jag antastades av en äldre manlig kusin som använde pornografi för att väcka mitt intresse. Jag är övertygad om att roten och upphovet till mitt beroende idag är att jag utsattes för sex och pornografi redan i unga år. Jag tycker det är löjligt när de som stöder porrbranschen säger att det handlar om yttrandefrihet. Jag har ingen frihet. Jag har förlorat min handlingsfrihet därför att jag inte har lyckats övervinna detta. Detta är en snara för mig och jag tycks inte kunna ta mig ut. Snälla, vädja till bröderna i kyrkan om att inte bara undvika utan också avlägsna källor till pornografi i sitt liv. Förutom uppenbara saker som böcker och tidningar måste de stänga av kabel-tv i sitt hem. Jag känner många som har tillgång till sådant och påstår att de kan sålla bort det dåliga. Men det stämmer inte. Och jag fortsätter. Pornografi och perversioner har blivit så alldagliga att man hittar dem överallt. Jag har hittat pornografiska tidningar på vägkanten, på soptippar. Vi måste tala med våra barn och förklara för dem hur fördärvliga dessa saker är och uppmuntra dem att titta bort när de träffar på dem. Till sist, president Hinckley, be för mig och för andra i kyrkan som kanske är som jag, att vi ska få mod och styrka till att övervinna denna fruktansvärda plåga. Jag hoppas du har förståelse för att jag inte skriver under med mitt namn. Datorn är ett underbart redskap om den används på rätt sätt. Men när den används till att syssla med pornografi eller i så kallade chatroom eller till och med något annat ändamål som leder till onda handlingar eller onda tankar, då måste man ha självdisciplin nog att stänga av den. Herren har förkunnat: utrens den orättfärdigheten ibland eder. Helgen eder inför mig. Ingen kan ta miste på vad de orden innebär. Han säger också: elementerna är och Guds tabernakel. Ja, människan är Guds tabernakel eller tempel. Och det tempel som blir befläckat skall Gud förstöra. Här finns ingen tvetydighet. Herren har i tydliga ord sagt att vi måste vårda vår jordiska kropp och avstå från sådant som kan skada den. Han har gett oss alla ett stort löfte. Han sa: var ödmjuk, så skall Herren din Gud leda dig vid handen och besvara dina böner. Och vidare: åt eder skall Gud genom sin heliga ande, ja, genom den heliga andens outsägliga gåva, giva kunskap, vilken icke sedan världens begynnelse har blivit uppenbarad förrän nu. Vi gör alla klokt i att studera mästarens liv och försöka efterlika hans ord och handlingar. Vi gör alla även klokt i att studera profeten Joseph Smiths liv. Hans exempel skulle kunna lära oss alla åtskilligt om vårt eget uppträdande. Bröder, jag vittnar om att dessa eviga egenskaper är sanna. Jag vittnar om att om vi gör ett allvarligt försök att förbättra oss, så kommer resultatet att vara synligt. Gud välsigne er, var och en av er, mina kära bröder. Jag vittnar om dessa ting ödmjukt och tacksamt i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
our holy father.
Vår helige fader.
Thou knowest of our love for thee.
Du vet vår kärlek till dig. Vi dina bröder i Kvorum och på platser över hela världen är tillsammans denna kväll för att lyssna och svara på de maningar som vi har känt.
Our hearts and even spiritual senses have resonated to the
våra hjärtan
strains of music.
Och andar har påverkats av den musik vi hört.
Harkening minds and hearts.
Och som har inbjudit sinnen och hjärtan.
United in a language we all understand.
Enade på ett och samma språk som vi förstår, andens språk.
We give thanks. For these
vi är tacksamma för dessa levande profeter som undervisat oss denna kväll. Vi ber dig att du välsignar oss som prästernas bröder att följa det exempel vi tjänade som vår profet, president Gordon B. Hinckley är. Och på samma sätt få ta del av den andliga näring av president Thomas S. Monson och president James E. Faust. Må du välsigna deras liv och stärka dem med samma godhet som de ger till oss. Och vi vill återigen uttrycka vår tacksamhet för dem och för de 12 apostlarna. Vi vet att det är svåra tider. Men vi vill också erkänna din son Jesus Kristus och hans gåva till världen. Må vi vara värdiga hans försoningsoffer och på varje sätt må vi uppfylla våra prästedömskallelser. Och när vi försöker tjäna så ber vi om din välsignelse för de förändringar som krävs. Vi ber dig välsigna biskopar och andra ungdomsledare. Och må din ande komma till varje hem så att unga män i Kvorum och familjesammanhang kan växa upp och bli starka och trofasta. Vi är tacksamma för prästarömmets kraft som är en ledstjärna för världen. Må vi enas i det syftet. Må våra hjärtan fortsätta påverkas av allt som vi har hört och känt ikväll tillsammans här. Ber vi i Jesu Kristi namn. Amen.